بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. Så har vi återigen fått denna stora gåva av Allah subhanahu wa ta'ala att kunna samlas för att studera hans religion. Och det här är en av de absolut bästa och högsta gåvor som finns i detta liv. Och ett av de största tecken på att Allah subhanahu wa ta'ala vill en person väl är att Allah subhanahu wa ta'ala låter personen gå vägen av kunskap. Så som vår älskade profet sallallahu alaihi wasallam sa: Men yuridillah bihi khayra yufaqihu fi din. Den Allah vill gott i religionen kommer han att ge förståelse. Så att du ser en person gå på vägen av kunskapssökande och vara ivrig i att lära sig sin din är ett av de absolut bästa tecken. När vi ser att människor i sin helhet och till en övervägande del är vända till att springa efter dunya och dess glamorösa, men i pomp och ståt och skönhet, och att det då finns en grupp som lägger fokus på att lära sig religionen och kanske lägger dunja åt sidan, är ett väldigt, väldigt gott tecken. Och inget klander på den som jagar levebröd. Men när det blir till en besatthet och det blir ens enda mål och man inte har någon tid alls till Allah, till att studera hans religion och till att dyrka honom, då är det någonting klandervärt. Och vi, alhamdulillah, är här och samlas för att tala om den noblaste av personer som gått på denna jord. Och det är ingen annan än Muhammad ibn Abdullah, Khatam al-Nabiyyin wa Rusul, profeten Muhammad, alihi afdalus salatu wassalam. Denna nobla profet som Allah subhanahu wa ta'ala skickade innan domedagen som en kallare till sanningen, bashiran wa nadiran, en varnare och en glädjebärare, wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira, och en person som kommer med detta skinande ljus för att leda oss ut från mörkret in till ljuset. Alihi afdalus salatu wassalam. Och vi talar om hans rättigheter som är enorma. Och som muslim måste man följa. Och måste man följa honom. Och man måste känna till dessa rättigheter. Och vi har talat om vikten av att tro på profeten Muhammad, alihi afdalus salatu wassalam, och vad det innebär. Och vi talade förra lektionen om vikten av att följa honom. Plikten av att lyda honom och att följa honom. Alayhi salatu wassalam. Och idag kommer jag inshallah ta'ala ta upp belöningen och dygden som finns i att följa hans sunna. Och låt oss först kort reda ut begreppet sunna. När jag säger att följa profeten sunna, alayhi salatu wassalam, så betyder det inte att följa rekommendationer. Att be sina sunna böner. Det är en definition av sunna. Det som är strecket eller nivån under obligatoriskt. Att du har någonting obligatoriskt, du har någonting sunna. Det är inte det vi talar om. Utan när de tidigare lärda talade om sunna, så menade de med denna term allt som profeten alaihi salatu wassalam gjorde. Vad han sa, vad han trodde. Det här är sunna. Enligt profetens väg alaihi salatu wassalam. Och sunna blir då en synonym på islam. Yani man säger till dig, följ sunna, yani följ islam. Håll fast vid sunna, håll fast vid islam. Det är det vi talar om. Den korrekta trosläran, den korrekta dyrkan, den korrekta vägen att gå i mörkret av denna dunja för att komma till Allah subhanahu wa ta'ala, det är sunna. Så sunna är islam. Islam är sunna, som Imam Ahmed sa. Så väldigt, väldigt angeläget att känna till denna fråga. Så belöningen då för att följa profeten sunna alaihi salatu wassalam är enorm. Och man skulle egentligen kunna säga att all belöning som finns i dunya och akhira, yani, är baserad på att följa profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam. För att följa hans sunna är att följa islam. Och att inte följa hans sunna är att avvika från islam. Men jag kommer idag att nämna vissa specifika belöningar som ligger för dem som håller fast vid hans sunna och följer hans sunna, alihi salatu wassalam. Och jag vill att vi läser de här punkterna som är strax över 10 punkter, att vi också reflekterar i hur vi skulle kunna, eller hur vi kan implementera dessa punkter i våran vardag. Hur vi ska förstås på dem och hur vi praktiskt kan implementera dem i våran vardag. Inshallah, så att det inte bara blir information, punkter och sen man förstår sig inte riktigt på hur det här ska implementeras i ens vardagsliv. Eller hur? Så det är viktigt att kunskapen ska kunna sättas i praktiken. Och det är ju själva syftet med kunskapen. Att det inte bara är information utan det är något som leder till handling och agerande. Så inshallah, vi kommer vid de här punkterna när det är möjligt att försöka tala om hur vi ska implementera detta och hur man kanske inte ska förstå och implementera detta. För det sker ibland missförstånd. Ja. Det finns otroligt många dygder och belöningar av att följa profeten Muhammed sunna alaihi salatu wassalam. Att lyda honom, att gå hans väg alaihi afdalu salatu wassalam. Och glöm inte, kära syskon, vad ska ni säga när jag säger profeten, när jag säger Rasulullah, när jag säger Muhammed? Vad ska ni säga? Sallallahu alaihi wasallam. Annars är ni vad?
Snåla.
Är ni snåla?
Nej,
Ola. Ni är generösa, eller hur? Så den snålaste av människor är den som hör profetens namn alaihi salatu wassalam och inte sänder salatu wassalam över honom. Ja. Den första enorma belöningen och goda frukten som finns i att följa vår älskade profet alaihi salatu wassalam är att det är ett skydd från splittring, att gå vilse och att splittras, att bli oense och att förakta och hata och vända ryggen till varandra. Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Anfal: "Wa ati'u Allah wa ar-rasula wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum." Lyd Allah och lyd sändebudet och var inte oense. Yani tvista inte. För då kommer ni att förlora, ni kommer att förlora och ni kommer att tappa ert mod och er styrka. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger här att vi muslimer ska lyda Allah och sändebudet. Den är följa Koranen och sunna. Och vad är konsekvensen av att inte göra det? Då kommer vi, vi kommer att lida underlag. Vi kommer att förlora. Och vi kommer att tappa vårt mod och vår styrka. Och muslimernas styrka ligger i deras enighet. Och i deras splittring finns ingen annans glädje än shaytan. Och där ligger våran svaghet. Men tillsammans är vi starka. Och så som profeten Muhammed sa alaihi salatu wassalam, att det är jama'atu rahma wal furqatu adab. Enighet är barmhärtighet från Allah. Och splittring är ett straff från Allah. Och Allah subhanahu wa ta'ala i oändligt många texter i Koranen. Och våran profet alaihi salatu wassalam kallar oss till enighet. Att hålla fast vid sanningen. Att enas på sanningen. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Håll allesammans fast vid Allahs rep. وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا. Yani splittras inte, var inte oense. Så vi muslimer måste hålla ihop. Och vad är det vi ska hålla ihop på? På sanningen. På att följa profetens väg alaihi salatu wassalam. Vi ska inte enas på min eller din åsikt. På vår kultur eller tradition eller på nationalism. Det är inte det som kommer att ena muslimerna. För vi är av olika nationaliteter, eller hur? Vi har olika åsikter. Vi har olika kulturer. Så vi kommer i så fall aldrig att enas. Men vad är det som enar muslimerna? Och vad var det som enade muslimerna i den första tiden, på profeten Muhammeds tid, alaihissalam? Det var al-islam, Koranen och sunna. Att gå tillbaka till Allah subhanahu wa ta'alas ord, att gå tillbaka till profeten Muhammed alaihissalam och hans sunna. Och det här är också någonting som våran profet alaihi salatu wassalam berättat om i en profetia, ett av domedagens tecken. När han gav ett avskedstal till ett sahaba så gav han dem många fina råd. Och ett av råden var att han sa till dem: den av er som lever, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيْرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Den av er som lever kommer att se mycket meningsskiljaktighet, mycket splittring. En sjukdom som kommer att drabba muslimerna. Och sen så sa han: فَعَلِيكُمْ بِسُنَّةِ. Yani om ni upplever och ser detta, håll då fast vid min sunna och sunnat al-khulafa al-rashidin al-mahdin, och sunnan av de rätt vägledda khaliferna عضوا عليها بالنواجب. Bit fast vid denna sunna med era handtänder och jag varnar er för nyinförda saker i religionen. För varje nyinförd sak är en villfarelse. Och denna hadith finns berättad av Abi Dawud och Tirmidhi och den är sahih. Så han nämner profeten alaihi salatu wassalam att ett av domedagens tecken är en splittring som kommer att ske. Och i den andra hadithen att muslimerna kommer att splittras i 73 sekter, 73 grupperingar, och att de alla är i elden. Men de alla kan hamna i elden förutom en. Så han nämnde här splittring som kommer att drabba muslimerna. Det är en sjukdom, någonting negativt, någonting som borde skrämma muslimen, vars slutliga destination är helvetet. Så han nämnde sjukdomen, men han nämnde också medicinen. Att den av er, den av oss som upplever och ser denna splittring och osämja bland muslimerna, vad är medicinen? Fa'alikum bisunnati. Yes, håll fast vid min sunna och sunnan av Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali radiyallahu anhu. För deras sunna är inget annat än ett implementerande av profeten Muhammeds sunna alaihi sallallahu alaihi wasallam. Inget nytt, utan det är en och samma. Så vad är lösningen från att splittras, att vi muslimer ska kunna enas? Det är att vi ska hålla fast vid hans sunna. Gör vi det så kommer vi inte att splittras. Men vad gör vi tyvärr muslimer? Yani, vi har drabbats av den här sjukdomen. Splittring. Yani, sekterism. Hizbiyya. Tafarruq. Att man håller fast vid gamla principer. Man håller fast vid innovationer. Man håller fast vid kultur och tradition. Och ger det företräde framför islam. Trots att Allah har sagt, om ni tvistar i en fråga, för den tillbaka till Allah, hans profet, alaihi salatu wassalam. Yani till Koranen och Sunna. Inte för den tillbaka till din eller min åsikt. Eller tillbaka till sheikhens åsikt. Nej, för den tillbaka till grunderna i islam. Vad var den rena, sanna islam som praktiserades på profetens tid, alaihi salatu wassalam? Det är det enda som kommer att kunna ena muslimer. Eller hur? Och därför är den andra hadithen, när han nämnde den här splittringen, att muslimerna kommer splittras i 73 fraktioner, så sa han att de är alla i elden förutom en. Och då sa man, vilka är de, ya Rasulullah, den räddade gruppen? Han sa, det är de som är på det jag och mina sahaba är på idag. Det är de som är på det jag och mina sahaba är på idag. Det är den gamla traditionella islam. Innan man hade börjat innovera massa saker. Yani importera massa saker till religionen som inte hör hemma i religionen. Och när man började att föra in nya bid'a, innovationer i religionen, vad hände? Muslimerna splittrades. De första av gruppen kom upp, al-Khawarij, al-Qadariya och så vidare. Och muslimerna splittrades. Och det blev bråk, interna konflikter. Subhanallah. Så en viktig princip är, som Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nämnde, han säger att sanningen och sunna är makron, yani den är länkad till enighet. Och bid'a och innovation är länkad eller fördömd till splittring. Okej? Okay? Och därför så säger man i termer när man pratar, man säger ahle sunna och jama'a. Vad betyder jama'a? Enighet. Folket av sunna som är enade på sanningen. Och ahlul bid'a och furqa. Man säger folket av innovation och splittring. För att innovation leder inte till annat än splittring i religionen. Och det kan vi se. Alltså den som förnekar det här är en person som har satt på sig en blind ögonbindel. Och inte vill se sanningen. Och säger, nej, alla muslimer är enade. Nej, vilken värld lever du i? Vi är inte enade. Jag önskar vi vore enade, men så är det inte fallet. Och om du säger att vi är enade, vad säger du om de här texterna? Så sanningen är att tyvärr muslimer är splittrade. Men, alhamdulillah, vi kallar muslimerna till enighet. Vi kallar muslimerna till att gå tillbaka till Koranen och Sunna. Den traditionella, den rena islam som var innan muslimerna splittrades. Inga konstigheter där. Och det är det som kommer att ena muslimerna och vägleda dem till det bästa. Och kommer att ge dem den här styrkan. Allah subhanahu wa ta'ala säger också, وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ. De kommer att fortsätta vara oense, förutom de som har din herres barmhärtighet. Vad finner vi här? Att folk är oense. Ett tecken på oenighet är ett tecken på att man inte har Allahs rahma. Och därför var sa profeten, splittring är ett straff. Och enighet är ett tecken på rahma från Allah subhanahu wa ta'ala. Så den här osämjan är ett dåligt tecken. Och qala Mujahid, fa'inna ahli al-haq laysa fihim ikhtilaf. Beträffande den här versen. Han sa att folket av sanningen, de har ingen splittring sinsemellan. Men de är enade. Och det här är en väldigt vacker sak som särskiljer ahli sunna wal jama'ah. Enligt folket, muslimer som går den rätta vägen. Jag vill att man ska ta till sig dessa hadither och dessa budskap. För jag minns själv när man var ny muslim och alla drog igen och alla tyckte att jag har rätt och de har fel och alla pratar skit om varandra och så vidare. Men hur ska man veta vem som har rätt och vem som har fel? Eller hur? Det är en väldigt viktig fråga, angelägen fråga. Då går vi tillbaka till de här måttstockarna. Vilka är det som är på sanningen? De som är på det jag och mina sahaba är på idag. Allt som inte är den islam, vad kastar vi den? Zubala, papperskorgen, eller hur? Det är inte islam. Det är inte korrekt islam. Så att man alltid går tillbaka till detta. Och det jag ville säga är att folket av sunna i alla tider är enade. De är enade på en och samma sak. De har skrivit mer än 300 böcker inom trosuppfattning. Från tidigare generationer tills idag. Och som en av de lärda sa, det är som att det är en och samma författare. En skrev en bok i Indien, någon skrev en bok i Marokko, någon skrev en bok i Sham, någon i Masar och så vidare. Men när du läser böckerna, det är en och samma trosuppfattning. Som att det är en och samma författare. Och det här är ett av de största av tecken på att Ahl Sunna och Jama'as aqida är den korrekta aqida. För Allah subhanahu wa ta'ala säger وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Att skulle denna bok vara för någon annan än Allah skulle de finna mycket meningsskiljaktigheter. Det skulle vara motsägelsefull. Vilket är fallet av al-bid'ah. Du finner motsägelser inom en och samma sekt. De kanske till och med ger tekfir på varandra inom en och samma sekt. Medan Ahle Sunna, som jag sa, genomsyras av att budskapet har den här röda tråden som är en och samma. Och det tecknar på att det är de som är Ahlul Haq. Så första punkten. Är då att sunna enar. Och den som håller fast vid sunna är säkrad och skonad från att hamna i denna fördömda splittring. Denna splittring som inte bara är negativ och skadlig, destruktiv. Den leder till helvetet. Eller hur? Kulluha finnar illa wahid. De alla är elden förutom en. Och det är dalala som han sa, det är villfarelse. Så varje muslim som är mån av sin religion borde vara mån om att försöka implementera Koranen och sunna på sahabas förståelse. Så att han är från de här människorna som är räddade från elden, som går på den raka vägen. Är ni med? Och här när vi talade om att implementera någonting, förstå någonting och sätta det i praktiken. Det är viktigt här att vi muslimer försöker så gott vi kan att följa Koranen och sunna på sahabas förståelse, eller hur? Och vara från den här räddade gruppen och hålla fast vid Koranen och sunna. Men det betyder inte att man ska ge sig själv frikort till paradiset. Och tänka, jag är bättre än alla andra är sämst, jag är räddad, ni är vilse, jag är den räddade gruppen. Men nej, man ska absolut inte gå och tänka så. Man ska vara optimistisk och tacka Allah om man har fått den här gåvan att följa sanningen. Söka kunskap och fortsätta följa sanningen och lära sig om sin religion. Och kalla andra till sanningen. Men inte vara den här som går och ser ner på andra och pekar finger på andra och fördömer folk till höger och vänster utan belägg. Man ska vara försiktig. Det kan hända att en person gör en form av innovation av okunskap. Har du då rätten att säga att du är vilse och du kanske kommer hamna i helvetet? Nej. Man ska vara väldigt försiktig med sådana här saker. Vilket ibland kan hända nya muslimer får en hype igen. Jag är den räddade gruppen, alla andra de är bid'ah. Nej. Var ödmjuk, var försiktig. Och be Allah om thabat, att du ska vara fast på sanningen. Vem vet, du kanske är på sanningen idag men du halkar imorgon. Vilket vi har sett. Så man ska alltid vara ödmjuk. Kämpa för att vara på sanningen, lära sig om sanningen. Och be Allah att hålla en stabil på sanningen. Och kalla andra till sanningen. Och vara ödmjuk och önska gott för andra människor. Förstår ni? Och ibland kanske också försöka hitta ursäkter. Folk är en präglad av kultur och tradition. Och de har influenser från hit och höger och vänster. Och idag det finns du'at av dalala. Det är folk som kallar till villfarelse på alla plattformar. På tv, på radio, på YouTube, på sociala medier, eller hur? Så att folk blir vilseledda idag. Det sker otroligt mycket. Så det är det att man försöker att få folk på rätt spår. Att man inte går och ser sig själv som felfri och liksom ser andra som alla är vilse förutom jag och min kompis. Det där, det är inte ett positivt grej i tankesätt. Nej. Den andra stora gåvan, eller vi kan säga den tredje stora gåvan. Vi får hänga med här. Inshallah, vi kommer fråga det i slutet på föreläsningen. Det är nyttorna av att hålla fast vid sunna. Första nyttan, att det är ett skydd från splittring. Och det är det enda sättet till att ena muslimer. Okej? Den andra nyttan, att hålla fast vid sunna, är din räddning från helvetet. För den som håller fast vid sunna, kallas, han kommer att gå in i paradisen. Som nämndes i hadithen. Alla är i elden förutom en. Om de inte är i elden, vart är de någonstans? I Jannah. Ja, den tredje nyttan av att hålla fast vid sunna är att du kommer att bli vägledd. Du kommer att ha den korrekta vägledningen. Du kommer inte att gå vilse. Allah subhanahu wa ta'ala säger wa in tuti'uhu tahtadu. Om ni följer honom, yani Allah sänder bud, så kommer ni att bli vägledda. Garanterat. Och när profeten Muhammad alayhi salatu wasalam höll sitt avskedstal i Mekka, så sa han, jag lämnar två saker efter mig. Den som håller fast vid dem kommer aldrig att gå vilse. Allahs bok och min sunna. Jag lämnar två saker efter mig. Jag lämnar denna dunja, men två saker kommer ni att ha kvar. Allahs bok, den kitab Allah, al-Quran och min sunna. Så följer man Quranen och följer man sunna, så är man garanterad vägledning. Man kommer inte att gå vilse. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَمَنْ اِتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Den som följer min uppenbarelse, genom min vägledning, kommer varken att gå vilse eller att bli olycklig. Det vill säga, du garanterar vägledning och du garanterar lycka. Om du följer profeten Muhammeds sunna, alihi salatu wassalam. Och som Imam Malik sa, en väldigt vacker liknelse. Han sa att liknelsen av profetens sunna, alihi salatu wassalam, är som Noas ark. Den som kliver ombord på den kommer att bli skonad och räddad. Men den som inte kliver ombord kommer att drunkna. Eller kommer att gå under. Och det är samma sak, Allah. I det här livet, det finns ingen möjlighet till räddning, till frälsning, förutom genom att gå på profetens båt av sunna, alihi salatu wassalam. Gör du inte det, så kommer vågorna av bid'ah att ta dig och du kommer att drunkna. Är du med? Så en najat ligger i att följa profetens sunna, alihi salatu wassalam. Tredje punkten då, att det leder till vägledning. Den som följer profeten, alihi salatu wassalam, är vägledd. Den fjärde nyttan med att följa profetens sunna, alihi salatu wassalam, och att hålla fast vid den, är att den som gör det tillskrivs till profeten alihi salatu wassalam. Han är från profeten. Han är från profetens folk alihi salatu wassalam. Och den som avviker och väljer att följa bid'ah och innovationer är inte en del av detta. Profeten alihi salatu wassalam tar avstånd från honom. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay. De som splittrade sig i sin religion, alltså sekter, wa kanu shi'an, grupperingar, lasta minhum fi shay. Du Muhammad har inget med dem att göra. Du är fri från dem. Så profeten alayhi wasallam befriar sig från ahlul bid'ah. Han har inget med dem att göra. Och därför vad sa han, men raghiba an sunnati falaysa minni. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Berättad av muslim, hadith Anas. Den som avviker från min sunna är inte från mig. Den som sysselsätter sig med sekterism och grupper och innovationer och sånt, han är inte från profeten alayhi salatu wassalam. Och då förstår man att den som inte gör det, utan håller fast vid hans sunna, han är från profeten alayhi salatu wassalam. Är det inte en sharaf? Är det inte något nobelt och fint? Att vara från profetens folk, alayhi salatu wassalam. Och är det inte någonting klandervärt att vara en person som profeten, alayhi salatu wassalam, tar avstånd ifrån? I detta liv och i kommande liv. Som det har berättats, att vid al-Hawd, när människorna samlas i törst på domedagen för att få dricka från profeten Muhammeds vatten, alayhi salatu wassalam, som Allah kommer att ära honom med, så kommer änglarna att fösa bort ett folk. Från muslimerna, han säger ummati, ummati, mitt folk, mitt folk. Och då så säger änglarna, du vet inte vad de hittade på efter dig. I religionen, i bid'ah. Och då så säger han, suhkan, suhkan. Försvinn härifrån, försvinn härifrån. Han befriar sig från dem, tar avstånd från dem i detta liv och i kommande liv. Är inte det här någonting som borde skrämma människan? Att den här kära profeten sallallahu alaihi wasallam som kallar oss till allting gott, som vi vill vara nära på domedagen i paradiset, ja, ni vill inte ens associeras med det. Det är lite farligt. Och det är när man gör bidda. Splittring, innovation. Och det är viktigt att förstå att vi pratar om att hålla fast vid hans sunna. Och om man inte håller fast vid hans sunna, kanske man håller fast vid bidda, eller traditioner, eller haram, eller liknande. Eller kontrasten. Så det är underförstått. Följer man inte hans sunna, följer man bidda. Eller man följer någonting synd eller någonting annat liknande. En annan viktig aspekt av att eller belöning av att följa profeten Muhammed alayhi salatu wassalam är att man skonas från shaitan. Att vara yani, i satans grepp och att gå på satans väg. Shaitan har många vägar. Vägen till Allah är en. Vägarna till helvetet är oändligt många, oräkneliga. Och man kan enkelt säga att varenda väg som inte är en väg till Allah är en väg till helvetet. Förstår ni? Du kan sitta och räkna hur många dåliga vägar det finns, hur många mörka vägar det finns. Utan varje väg som inte är Allahs väg, den enda sanna vägen, Sirat al-Mustaqim, är Satans väg. Vad den än kallas för. Och vem som än kallar till den. Förstår ni? Och Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu sa att en dag så satt profeten alaihi salatu wassalam och han drog ett rakt streck i marken. Rakt. Så drog han streck till höger och till vänster. Yani som avvek från det här raka strecket. Och så sa han, det här är Allahs raka väg. Hada siratullah al-mustaqim. Och avvikande från denna väg till höger och vänster finns det subul. Finns de små avvikande vägarna. Och på varje liten väg finns en shaitan som kallar till den. Och så läste han Allahs uttalande från surat al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Detta är min raka väg, följ den. Och följ inte små vägarna, för de kommer att vilseleda dig från min väg. Allahu akbar. Så han nämnde profeten alaihi salatu wassalam att Allahs väg är en, eller hur? Och den är rak, mustaqim, ihdina sirat al-mustaqim, ghayra di'iwaj, den hänger krokigheten. Allahs väg är rak. Taib. Men det finns subul. Subul är små stigar, små vägar, avvikande vägar. Förgreningar som leder bort från den raka vägen. Och de har alla en sak gemensam. Och vad är det? Att det är en satans väg. Och det är en satan som kallar till. Förstår ni? Så här lär vi oss vad. Att personen som går Allahs väg är skonad från att vara i satans grepp och att gå satans väg. Men går man på de här avvikande vägarna så är man yani, en person som gör vad shaitan vill. Beroende på hur mycket man avviker från sanningen. För som vi har nämnt tidigare, shaitan älskar bid'a. Kommer ni ihåg varför? Varför älskar shaitan bid'a? Mer än haram. Och för shaitan får välja att du ska synda eller göra bidda. Så kommer han välja att du gör bidda. Varför?
För att du inte kommer göra tauba.
Precis, för att man inte gör tauba från bidda. Men från synden gör man tauba. Är det någon dricker alkohol, någon röker en joint, han säger staghfirullah, det är haram, eller hur? Det är inte tillåtet, det är ingen som kommer säga det är halal. Liksom. Men någon går och firar maulid, bidda. Innovation, fyra profetens födelsedag. Kommer han sen gå hem och gråta? Staghfirullah, wallah, jag gjorde stor haram idag, Allah förlåt mig. Nej, han kommer tänka, idag är det bästa gärningen. Jag älskar profeten mer än wahhabisten. Eller hur? Ja, det är så de tänker. Så de här wahhabis älskar inte ens profeten. Alltså det finns ingen som heter wahhabi, men är det så de säger? Han gör inte tauba. Han fortsätter och fortsätter och fortsätter. För han tycker att det han gör, det är bra. För honom bidda är islam. Islam, det är hans bidda. Subhanallah. Så shaitan lurar folk med bidda. Kolla på Khawarij. ISIS och Daesh och vad heter de här? Qaida och Boko Haram och Shabab. Det de gör, gör de det i syndens namn eller i islams namn? Enligt dem igen. Enligt dem det är islam. Men vi säger det är inte islam. A'udhu billah. att islam ska vara självmordsbomber och döda civila och döda yani, folk som lever under en pakt i muslimska länder och döda. Eller vad är det för någonting? Det är inte jihad någonstans. Islam är bari, vi är fri från detta. Förstår ni? Men för dem det är ibada och vi är mujahidin och vi är på väg till paradiset och vi ska ha hur'in. Nej! Ni går shaitans avvikande väg ila jahannam och bi'sal masir. Bäst. Det är det ni gör. För kullu bid'atin dalala och kullu dalalatin finnar. Förstår ni? Så man ska vara på sin vakt. En annan fäida som vissa lärare nämner med den här hadithen. Hadithen med den raka strecket och de små avvikande strecken. Det är att vägen till Allah, den är lång. Förstår ni? Den är rak och den är lång. De korta vägarna, de är korta. Alltså de avvikande vägarna är korta. Och det lär oss vara att det finns inga genvägar i islam. Yani, du går den raka vägen. Det är den kortaste vägen till Allah. Och den enda vägen till Allah. Och andra vägar till Allah är stängda. Men de här vägarna, bid'a och innovationer hit och dit. Man kanske tänker att de är korta och de är bra. De är enkla och de är mashallah. Shaitan han kommer och förskönar det som är haram för människorna. Men det gäller att man har tålamod på Allahs väg. För den är rak och den är lång. Den är längre än de andra vägarna. Så att man inte ger upp sin färd till Allah. Sitt kall till Allah. Sin dyrkan till Allah. Wallahi, det kräver tålamod. Du kommer inte att kunna sätta din fot i paradiset förutom med tålamod. Mustahil. Omöjligt. Och därför välkomstfrasen som änglarna säger när de första personerna går in i paradiset, eller när alla går in i paradiset, salamun alaikum bima sabartum. Fred över er på grund av era tålamod. Det mest utmärkande karaktärsdraget de hade var tålamod. Så du kommer inte till Jannah utan tålamod. Wallahi, att be 5 gånger om dagen på sin tid kräver sabr. Att du aldrig duckar en enda salat. Att hålla sig borta från allt haram som är så lättillgängligt kräver sabr. Att kunna motstå livets, eller kunna härda livets motgångar kräver sabr, eller hur? Du kan inte färdas på den här vägen förutom sabr. Och den som stressar och har bråttom och vill ha snabba resultat, han kommer inte palla, förstår ni? Det gäller att man träna sig själv på att ha tålamod. Det är viktigt. Och här är en viktig sak att många som är nypraktiserande, nya muslimer ibland, de stressar. Snabba resultat, allt ska ske snabbt. Jag ska kunna allt om islam direkt och alla ska bli muslimer som jag pratar med direkt och alla ska förstå sanningen direkt. Men det är inte verkligheten. Funkar inte så. Och då blir du besviken, eller hur? Och det är lite som när du kör bilen på 50 växeln. Om du alltid gör så på alla vägar, vad kommer hända? Ja? Du kör, mashallah, 200 km i timmen på en 30-väg. Vad händer? Du krockar. Du kör på någon annan. Vilket är samma sak här. Om du kan inte begränsa dig själv eller stoppa dig själv eller du kör all in utan att tänka om det är rätt eller fel. Bara gasen i botten hela tiden i islam. Du kommer krascha. Och det har vi sett. Folk som går in i religionen tar religionen för hårt, för extremt, feltolkar religionen. Och sen de kör all in några månader, kanske något år max. Och sen det blir, shaitan får dem att krascha. Och då lämnar de allt istället. Eller från att vara allt till att bli nada, ingenting alls. Förstår ni? Och därför, vad vi lär oss i islam? Medelvägen. Al-qasd, tablugh. Hadithen säger, yani, måttlighet, så kommer ni att nå målet. Och det är liknelsen av vad? En väldigt vacker liknelse av kamelen. När man färdas genom öknen. Vad sa profeten alaihissalam? Att den som bara springer med sin kamel genom öknen kommer varken att bespara sitt riddjur eller att nå sitt mål. El-qasd tablugh. Yani medelvägen och ni kommer att nå era mål. Vad är det han säger? Att du ska färdas ett avstånd på 7 dagar, 8 dagar genom öknen. Men du har bråttom. Piska kamelen. Han får inte vila. Ja, han ska rida 7 dagar i sträck. Han får inte dricka eller äta. Vad händer med kamelen? Den kraschar, eller hur? Som bilen när du inte tankar den. Du kan inte bara gasa. Och så stanna och tanka. Låta motorn svalna lite och så vidare. Det gäller bil, kanske måste ladda den. Ja, det funkar inte. Kamelen måste vila. Det är levande varelse. Måste dricka. Få energi. Istället att han bara slår den. Den kraschar mitt i öknen. Så han når inte sitt mål. Och kamelen är död. Och han själv kommer dö ut i öknen. Och samma sak med dig, din islam. Om du går medelvägen, du kommer att krascha. Du kommer inte klara det. För att alla de här extrema vägarna är inte islam. Och när du inte gör, när du gör det som är oislamiskt, då går du inte allas väg. Och du kommer inte klara av det. Du kommer inte njuta av det. Så som du njuter och finner lycka i att följa sanna islam. Och därför folk som följer bidda innovationer extrema är inte lyckliga. De njuter inte, de lever inte ut sin lycka av islam. Förstår ni? För det de gör är inte sann islam. Den sann islam är medelvägen, måttlighet. Och att aldrig, aldrig överdriva. Förstår ni? Och att kunna känna till sina gränser. Vad sa profeten alaihissalam? Han sa, "Lain yushada ad-din ahadun illa ghalaba." Ingen överdriver i religionen förutom att den kommer att krossa honom. Kommer knäcka den, kommer krossa den. Så därför är det viktigt det här med medelvägen. Och han sa, "Khudu min al-amal ma tutiqun." Gör de av gärningar ni klarar av. Ja, ni gör de obligatoriska, det är inget snack om saken. Men när det kommer till frivilliga gärningar, kolla vad du kan. Ta inte mer än vad du kan. Det är som när du går på gymmet. Ska du bära mer än vad du kan? Vad händer? Du kommer skada dig, eller hur? Någon kanske blir muslim. Han tänker, mashallah, det finns boha-bön, det finns rawatib-bön, det finns den här bönen, det finns nattbönen. Han ska be alla böner första veckan han blir muslim. Och profeten sallallahu alaihi bad en tredjedel av natten. Jag ska be en tredjedel av natten. Kommer det funka? Nej, han är helt ny muslim. Det är för mycket för honom kanske. Förstår ni? Jobba dig uppåt. Eller hur? Jag ska fasta varannan dag. Jag ska göra så. Jag ska göra så. Jag chillar lite. Ta det lugnt. Kolla vad du kan. Hellre att du jobbar dig sakta uppåt. Känner av vad du kan vara. Och sen fortsätter du med det. Än att du gör för mycket och sen lämnar allting istället. Är ni med? Ja. Så, den femte punkten var då att den som följer sunna skonas från shaitan. Och går inte shaitans väg utan går Allahs väg. Den sjätte punkten är att den som följer sunna är den personen som praktiserar den sanna islam. Så som islam bör praktiseras. Det finns bara en islam. Det finns inga olika islam. Det finns bara en sann islam. Och det är den personen som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och dyrkar Allah så som Muhammad alaihi salatu wasalam har lärt oss. Vilket är den korrekta betydelsen av trosbekännelsen. Kommer ni ihåg vi sa det? Vad innebär den av trosbekännelsen? La ilaha illallah betyder? Ahsan. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Muhammad Rasulullah, vi dyrkar endast Allah så som Muhammad har lärt oss. Alaihi salatu wasalam. Så, hur ska du kunna dyrka Allah så som Muhammad har lärt dig alaihi salatu wasalam om du inte följer honom? Det går ju inte. Men för att dyrka Allah korrekt måste du följa profeten Muhammad alaihi salatu wasalam. Och dyrka Allah på ett annat sätt än vad profeten har lärt oss alaihi salatu wasalam accepteras inte din dyrkan. Så som han sa, att den som hittar på någonting i religionen som inte hör hemma där kommer att få det förskjutet. Nekat. Kommer inte acceptera som person. Så enda sättet för att implementera och praktisera islam korrekt är genom att gå profetens väg alaihi salatu wasalam. Och därför vad sa han? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Be så som ni har sett mig be. Utför hajj så som jag gjorde hajj. Den som gör wudu så som han beordrats och ber som han beordrats blir förlåten. Inte den som gör wudu salat som han vill eller som han känner för. Nej, så som han beordrats. Så som jag har lärt honom. Han blir förlåten. Förstår ni? Det finns ingen annan väg till Allah till att gärningen ska accepteras genom att, eller annan väg än att gå profeten Muhammeds väg alaihi salatu wassalam. Den sjunde nyttan och belöningen av att följa profeten Muhammeds sunna alaihi salatu wassalam är att det kommer att ära dig. Och det kommer att skydda dig från den förnedring och låghet som drabbar de som trotsar hans sunna. För att Allah subhanahu wa ta'ala har bestämt att ära ligger i att följa honom. Och låghet och förnedring ligger i att trotsa honom. Och det finns en väldigt vacker hadith här där profeten alaihi salatu wassalam han sa, "Idha taba'atum bil'ina." Om det kommer en tid, ett av domedagens tecken. När muslimerna sysslar med ina, en form av ränta. Okej? Okay? "Wa akhadtum bi adnab al-baqar." Och ni springer efter kons svans. Yani ni bara springer efter dunya. Wa taraktumul jihad. Och ni lämnar att kämpa för islam. Vad kommer att hända? Sallallahu alaikum dhullan. Då kommer Allah att straffa er med förnedring. Som endast tas bort när ni återvänder till islam. Och denna hadith är sahih. Så han nämnde här att de muslimerna sysselsätter sig med haram och haram pengar och bara springer efter dunya och inte är beredda att offra någonting alls för religionen, så kommer de att drabbas av förnedring. Yani med andra ordalag, när de börjar avvika från islam och lämna islam och inte praktisera islam, vilket är att inte följa profeten Muhammed sunnah alaihi wasallam. Vad är konsekvenserna av straffet? Allah kommer att straffa er med förnedring. Vull! Som endast tas bort när ni går tillbaka till islam. Gå tillbaka till vad? Till att följa profeten Muhammeds väg alaihi salatu wasalam. Men vet att förnedring är garanterat till den som trotsar profeten Muhammed alaihi salatu wasalam, som han sa i hadithen. وَجُعِلَ الظُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Förnedring och låghet är bestämt för den som trotsar mina påbud. Yani, det är relativt. Ju mer du trotsar hans påbud, ju mer förnedring och låghet kommer. Jag säger inte att du trotsar en liten sak och du blir nedtryckt till botten. Nej, utan allt är relativt. Ju mer du trotsar, ju mer förnedring kommer. Och därför, subhanallah, du ser inte de grova syndarna vara ärofulla människor. Eller hur? I muslimernas ögon. Och även hos icke-muslimerna. Även hos andra synder. Du ser inte Ahlul Bidah vara ärofulla människor heller. Och som Ibn Hazm nämner, aldrig har Ahlul Bidah givit islam seger. Genom islams historia har de aldrig gynnat muslimerna, de har bara skadat muslimerna. Eller hur? Och så är det. Subhanallah. Vem är det som gynnar islam och ärar islam? Det är folket av sunnah. Folket som följer profeten Muhammeds väg alaihi salatu wasalam. Så denna låghet och förnedring tas endast bort med vad? Genom att gå tillbaka till islam. Återvända till islam. Inte återigen genvägar hit och dit, och jag tycker nej. Återvända till islam är den enda lösningen. Så som Umar radiallahu anhu sa, att vi är ett folk som var de lägsta av människor. Och Allah ärade oss med islam. Den dagen vi söker ära för någonting annat än islam kommer Allah att förnedra oss. Allah ärade oss med vad? El islam. Och den dagen vi söker ära med någonting annat än islam, vad det än må vara, Allah kommer att förnedra oss. Och Allah musta'an, vi kollar på muslimernas tillstånd idag. Det här är sjukdomen som drabbat dem. Att de sökt ära för någonting annat än islam. När de vänt sig bort från många av islams aspekter, bland de viktigaste, ibland tawhid, rätt aqida, ibland bönen, ibland fasta. Tyvärr, muslimerna faller kort i många gärningar. Må Allah vägleda oss av dem. Må Allah korrigera våra tillstånd. Vi drabbas av förnedring. För ära ligger i vad? I att lyda Allah och hans profet. Wallahi, det där äran ligger. I att trots Allah och hans profet kommer aldrig finnas någon ära. Så är det bara. Simpel. En annan punkt. En annan stor belöning av att följa profeten Muhammed sunnah alaihi wasallam är att den kommer att vägleda dig till den bästa av karaktär. Göra dig till den bästa av människor. Då han sa i hadithen, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Allah skickade mig endast för att fullborda människornas goda karaktär. Yani han, alaihi salatu wassalam, kom för att instruera oss och lära oss den korrekta vägen, den korrekta läran, den korrekta, bästa av all karaktär som finns. Och rensa och ta bort det dåliga av karaktär som finns. För att vi ska vara de bästa av människor. Och därför att följa hans sunna och att ta honom till förebild, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kommer att göra dig till den bästa av människor. Förstår ni? Och ju mer du följer honom, ju bättre kommer du att bli. Så som han sa i hadithen, att den bästa av er är den med bäst karaktär. Och jag är den av er som har den bästa karaktären. Alihi salatu wassalam. Så låt oss följa honom och ta hans förebild och hans exempel. Och hans hadither och vägledningar som våran, yani, vad kan man säga, vägvisare i detta liv. Eller hur? Och idag folk, de ser upp till den ena och den andra, till höger och till vänster. Ibland är det bra människor, ibland är det dåliga människor. Men den vi ska se upp till mest av allt, det är profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Hans karaktär, den bästa av karaktär. All karaktär han hade. Du vet, en person, han kan vara generös, men han kan vara feg. En person kan vara ärlig, men han är snål. Det finns olika kombinationer, eller hur? Men hos profeten Muhammed alaihissalam finns det inga kombinationer. Det finns bara bäst. Det är ni toppen av allt och alla. Det finns ingen människa som har hans karaktärsdrag i något. I ärlighet, i sanningsenlighet, i generositet. Han var el-qimma, han var toppen av allt. Alaihissalam. En annan stor belöning, den nionde stora belöningen med att följa hans sunna, är att när man implementerar hans sunna så ger man liv till den. Ihya sunna. För att sunna kan tyvärr dö ut om den inte lärs ut och om den inte praktiseras. Och profeten Muhammed alaihi salatu wassalam, han sa att det som kallar till en sunna eller någonting gott får belöningen av den och alla de som följer honom. Så när du återupplivar en sunna, vad det må vara, så får du belöningen för den och belöningen för alla de som följer dig. Och ibland räcker det med att man själv praktiserar en sunna för att sprida den. För folk ser, men vad är det här för någonting? Varför gör du sådär för? Var har du fått det här ifrån? Så nämnde de, det finns en hadith, en autentisk hadith. Våran profet som gjorde så här, jag visste inte, och han gör samma sak. Och vad händer? Mashallah. Belöningen börjar att komma varenda gång han gör det. Han, den här personen, lär den till 10 andra. De lär dem till 10 andra. Är ni 100? Belöning, 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 belöning. Allt går tillbaka till dig. Och de får också sin belöning. Är det inte mäktigt? Att vara en person som lever efter sunna och kallar till sunna. Får belöningen av alla de som följer. En annan stor belöning av att hålla fast vid profeten sunna alaihissalatu wassalam är att göra dig älskad av Allah och från Allahs awliya. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Säg att om ni verkligen älskar Allah, följ då mig, en Muhammad alaihissalatu wassalam, då kommer Allah att älska er och han kommer att förlåta era synder. Så vad händer? När du följer profeten alaihissalatu wassalam, håller fast vid hans sunna, du blir älskad av Allah. Du blir från Allahs awliya. De som närmar sig Allah med obligatoriska och frivilliga gärningar. Tills Allah älskar personen. Han blir från Allahs awliya. De som står Allah närmast. Så vill du komma nära till Allah, håll fast vid profetens vägledning. Alayhi salatu wassalam. En annan stor belöning med att hålla fast i hans sunna är att den kommer att skona dig från all fitna. All den prövningen, allt det här mörkret och konflikter som vi kan se idag. Profeten alaihi salatu wassalam, eller Allah subhanahu wa ta'ala säger, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرًا. Låt dem vara på sin vakt, eller akta sig. De som trotsar hans påbud. يُخَالِفُونَ أَمْرًا. De som trotsar hans påbud. أَنْ تُصِيبَهُمْ fitna أَوْ يُصِيبَهُمْ أَذَابٌ أَلِيمٌ. Att de kommer drabbas av en fitna eller ett hårt straff. Yani, jag trotsar profeten alaihi salam, är det garanterat att du kommer att råka illa ut. Yani, synder och sånt, det är inte positivt. Trotsa hans sunna. Och självklart att trotsa det på olika nivåer. Det kan vara okunskap, om man självklart förlåter. Men om man väljer att trotsa hans sunna och jag ska inte göra som han gjorde, det är väldigt farligt. Du kan drabbas av en fitna. Fitna betyder här att ditt hjärta kan gå vilse. Du kan börja ogilla sanningen, du kan börja få hyckleri i hjärtat. Du kan börja få avvikelser i hjärtat. Och ett hårt straff i kommande liv. Men när du håller fast vid hans sunna, mashallah, du är räddad från fitna. Den sista belöningen i att hålla fast vid hans sunna alaihi salatu wassalam är den oändligt enormt stora belöningen som finns i att göra det. Yani, det finns en otroligt stor belöning i att hålla fast vid hans sunna alaihi salatu wassalam. Och de lärda säger att belöningen blir bara större och större ju mindre folk som praktiserar denna sunna. Yani, få är de som följer hans sunna alaihi salatu wassalam så som den ska följas. Så om du är från de här få, ökar din belöning. Är ni med? Att ju mer udda du är, ju större är din belöning. Vad är beviset på detta? Profeten alaihi salatu wassalam, han sa, inna min waraikum ayyam as-sabr. Framför er väntar tider av tålamod. Och det sades att den som på den tiden håller fast vid sin religion är som en person som håller fast i glödande kol. Och den som gör det den dagen kommer att få belöningen av 50 av er, enligt sahaba. Och då säger sahaba, hörde vi rätt? 50 av dem. Nej, han sa 50 av er, subhanallah. Den här hadithen som finns i Tirmidhi, så nämner profeten alaihi salatu wassalam att det kommer att komma tider av tålamod. Där det inte alltid är enkelt att hålla fast vid sin religion. Det inte alltid är enkelt att praktisera sunna. För som han sa, att islam började främmande och kommer återigen att bli främmande innan domedagen. Tatuba lil ghuraba. Så glada nyheter, eller paradiset, till främlingarna. Men de som i den tiden är udda. Håller fast vid sanningen när folket avviker från sanningen. Är ni med? Och det nämndes här att de är främmande. De är inte många. Och i första hadithen, de är en av 72 sekter. Återigen, de är inte majoritet. De är inte många. La tazal ta'ifatun. Det kommer att finnas en grupp från min umma som är segerrika på sanningen. Grupp, han sa inte en majoritet. Så de är inte majoritet. De är inte flest. Och de är främlingar. De har folk emot sig. När du praktiserar sunna, så säger folket, han gör bid'a. Han har lämnat vår tradition. Han har kommit med en ny islam. Han har kommit med en importerad islam. Och jag har hört att folk har bemötts av sån här kritik. En man, han skulle gifta sig i ett land. Han, en bror som dog. Han bad enligt sunnah. Han hade läst, mashallah, the prophet's prayer, profetens bön. Så en man, han säger, wallahi, du skulle få min dotter om du inte bad så konstigt. Ja, din bön, den är ajib, förstår du? Och jag vet, vissa länder, om du ber sådär, alltså, du får stryk efter bönen. Du kommer få problem. Om du inte ber enligt deras kultur eller tradition eller med det här, eller vad det kan vara för något. Så som han har ibland, sunna är främmande, eller hur? Och ni vet ju själva ibland, vissa släktingar, du kanske säger till dem, att han skickar wajib. Säger, va? Skojar du eller? Vadå wajib? Nej, jag har aldrig hört. Ibland säger jag ajib, eller hur? Vad säger du för någonting? Man möts av sådana här konstiga kommentarer. Trots att det är någonting, ursäkta, det är så här, alla ulema i islams historia är överens om detta. Det finns ingen ikhtilaf i frågan. Eller kommer säga, musik är haram. Va, du är hård. Samma sak där. Det är alla ulema i alla tider är överens om detta. Men nu det har kommit någon sån här nyflummig åsikt att det heller. Och den har blivit rätt och sanningen har blivit fel. Förstår du? Så du ibland står och håller fast vid sanningen, som inte bara de här två frågorna, utan mashallah, det är hela islam. Så kan du ibland se udda ut. Och då kan det vara lätt, när man är svag, att det är jobbigt att gå emot strömmen. Det är inte jobbigt att ha alla emot sig. Det är jobbigt att hela tiden klandras och kritiseras och få sneda blickar och glåpord. Det är lätt att bara släppa. Göra vad alla andra gör. Vilket är ett dumt argument. Men alla gör det. Fast jag gör som de gör. Nej, du ska inte göra så. Men du ska följa sanningen. Är du med? Och då gäller det ibland att man håller fast vid sanningen. När man kämpar, biter med sina hörntänder, greppar den som glödande kol. Det är jobbigt, det är svårt, men du måste. Du får inte släppa greppet. Tills du dör. Kräver vad? Tålamod. Framför er väntar dagar av tålamod. Så man måste ha tålamod på sunnah. Sabr ala sunnah. Tålamod i att följa sanningen. Och inte kompromissa och inte ge upp med sanningen. Är ni med? Och här vill jag också poängtera att ibland kanske det finns en fråga där det råder olika åsikter. Alltså legitima åsikter inom islam. Och du har lärt dig någonting och du tycker att det här är rätt och har hört ett bevis. Men din kunskap är väldigt begränsad. Du kan inte säga arabiska, du har hört någon föreläsning, du lär någonting. Och du tycker att du gör rätt och alla gör fel. Och så går det helt plötsligt och du fördömer alla andra. Som följer den andra åsikten, som faktiskt är kanske en legitim åsikt i islam. Förstår ni? Ja, du har lärt dig att man ska läsa fatiha här bakom imamen. Annars din bön är batil, den är falsk. Så du ser någon som inte läser fatiha här bakom imamen, du ser din bön är falsk, den är inte giltig. Den är ogiltig. Du kan inte göra så. Vad har fått det här ifrån? Den åsikten hålls som majoriteten av de lärda. Du bara kommer och säger från ingenstans, din bön är ogiltig. Bara för att du har lärt dig någonting betyder inte att det här är den enda sanningen. Förstår ni? Det kan finnas ibland tolkningsutrymme, speciellt i fiqh-frågor. Där finns det riktiga fall. Det betyder inte att man är oense, eller man är splittrade, eller man är olika grupper. Nej. Vi kan ha två olika medhav. Jag läser fatiha, du läser inte medhav. Men vi är enade, vi har inget problem sinsemellan. Jag kommer inte att hata dig, du kommer inte att hata mig, förstår du? Som sahaba, de sa när vi reste, vissa fastade i ramadan, vissa fastade inte. Men de som inte fastade kritiserade inte de som fastade. Och de som fastade kritiserade inte de som fastade, och så vidare. Så, alltså, såna här frågor, det är öppet. Vi ska inte bråka med varandra i fiqh-frågor och såna ikhtilaf-frågor. Men det vi talar om är här att hålla fast vid sanningen, den korrekta aqidan, hålla fast vid tawhid. Saker där det inte finns tolkningsutrymme. Sanningen är klar och tydlig. Förstår ni? Där kompromissar inte. Men även där, om en person kanske inte har förstått, kanske följer kultur och tradition, du måste ha rahma med personen. Du kan inte bara komma hårt. Det här är bid'a och det här är haram och du gör fel. Det här, du kommer hamna i helvetet. Jag vet, nej. Ha rahma med folk. Eller hur? Vad hände med den här fina berättelsen? Yani, då den här beduinen kom in i moskén. Och första gången han kommer till Medina, till profetens moské, och marken på den tiden var sann. Han ställer sig och kissar i hörnet av moskén. Kissar i moskén. Halal eller haram? Haram, katastrof. Sahaba, de ställer sig upp. Vad gör du? Stopp, sluta. Yani, vad håller du på med? Då säger profeten, låt honom vara. Låt honom vara, låt honom göra sina grejer. Okej? Okay? Och sen när han var färdig, han sa till dem, hämta en hink med vatten. Häll den på kissen. Hämta man. Så han hämtade dem och sa, den här moské är inte passande plats för sånt här smuts. Moskén är till för att läsa Koranen, göra salat och göra dik. Okej? Okay? Så den här beduinen, han säger, för han kände att de andra var så här, yani, vad säger man, hotiska mot honom. De ville så här, typ stoppa honom och de blev väldigt arga, frustrerade. Så han säger, Allah har rahma över mig och Mohammed och ingen annan. Förstår du? Men shahid i alla fall är att han då säger att han var lite okunnig. Han var inte hård mot honom. Han visste inte bättre. Eller hur? Han lärde honom på ett fint sätt. Han fick inget straff. Det fanns inga konsekvenser. Han bara lärde honom på ett fint sätt. Och han löste problemet enkelt. Häll en hink med vatten. Eller hur? Hade man försökt stoppa honom, han kanske hade börjat gå runt i moskén och kisset hade kommit på olika ställen. Man skulle inte kunna lokalisera det och ta bort det. Och han kanske skulle skada sig själv, för det är inte nyttigt att avbryta när man urinerar. Så det fanns en hikma här, förstår ni? Och därför han sa också i hadithen att Allah skickade er för att underlätta och inte för att försvåra. Men vi ska inte göra det svårt för folk. Vi måste ha rahma mot folk. Vi ser de som är okunniga. Och i den här tiden det var det mycket okunskap. Så det är viktigt att man har rahma och förståelse. Man försöker sprida det goda budskapet på ett positivt sätt. Och inte bara vara hård och sen komma med så här, tvinga på folk saker och ting. Utan man måste ha hikma. Ibland det tar tid också. Eller hur? Någon har gjort en sak i 50-60 år. Du ska bara komma med ett uttalande. En sheikh i Saudiarabien sa. Och du ska förvänta dig personen. Aha, okej, förlåt. Jag har haft 12-50 år. Du sa kalla fel. Nej, det kanske... Förstår ni? Det finns olika sätt att lära folk på. Det kräver tid, det kräver hikma, det kräver respekt. Det kräver att han ser att du har en välvilja. Du vill honom väl. Men om han ser att du är liksom hotfull mot honom nästan. Du är hård mot honom. Det är nästan kränkande. Säger, vem är det här? Gå härifrån, eller hur? Så det är viktigt att man har den här rahman mot människor. Vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'i. Jazakum Allah khaira. Repetition. Vi nämnde ungefär 10-12 nyttor i att följa sunna. Ni måste repetera minst 10. Annars får ni inte gå härifrån. Malik.
Att det är skydd från splittring.
Det är skydd från splittring och det enar muslimer. Ah, sent. Pater.
Räddning från helvetet.
Räddning från helvetet. Systrarna.
Vilken punkt har vi på?
Det enar muslimerna, skyddar oss från splittring och räddning från helvetet.
Så då det tredje alltså. Den tredje nyttan är att du kommer att bli vägledd.
Ah, sent. Du kommer att bli vägledd. Kan han syster ge oss fjärde punkten också? Eller det behöver inte vara i ordning.
Att den som gör det tillskrivs profeten sallallahu alaihi wasallam då en av profeten sallallahu alaihi wasallams folk och inte en av dem som sallallahu alaihi wasallam tar avstånd och befriar sig.
Jazakallahu khair, barakallahu fikum syster. Jalla bröder, femte punkten.
Man blir skyddad från shaitans väg.
Precis, det skyddar från shaitans väg och att vara i satans grepp. I satans våld, heter det faktiskt på svenska också. Ja?
Man följer riktig islam.
Man följer riktig islam. Och islam går inte att följa och praktisera förutom att följa profeten Muhammed alaihi salatu wasalam, Koranen och sunna. Systrar, någonting mer?
Vilken punkt var vi på, sa vi?
Det är det korrekta sättet att praktisera islam.
Den som praktiserar den riktiga islam och följer profeten sallallahu alaihi wasallam sunna korrekt, och sen sjunde, att det kommer att ära sig, att det kommer att ära sig och skydda dig från en förnedring och låghet i att trotsa honom.
Ahsant, ahsant, jazakallah. Det är vägen till ära och skydd från förnedring och låghet. Åttonde punkten.
Den kommer att vägleda dig till att den bästa av karaktärerna, den bästa av människorna.
Ahsant. Bröderna, nionde punkten.
Man blir
älskad av Allah och från Allahs awliya. Ahsant. Tionde punkten.
Du är säker på paradiset för dig själv.
Ja, det tror jag inte vi nämnde, men det är helt sant. Man säkrar paradiset för sig själv, vilket är underförstått. Att om 72 grupper går till helvetet, alla förutom en, så är den gruppen i paradiset. Ahsant.
Skonas från helvetet.
Man skonas från helvetet, tror jag vi har nämnt. Men du har helt rätt.
Alltså man återupplever en sunna, då man kan få mycket belöning.
Ahsant, man återupplever en sunna och får belöningen för alla de som praktiserar. Sista punkten. Eller sista punkten.
Sista är den vanligt enorma stora belöningen från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det lärde sig att belöningen bara blir större och större ju mindre det är i antal som följer hans sunna.
Ahsan, jag poängterade inte ens det. Att den som håller fast vid sunna i sista tiden innan domedagen får belöningen av 50 av sahaba. Men förstår ni? 50 av sahaba. Du kommer aldrig bli bättre än sahaba, men din belöning mångdubblas. Den är 50 gånger sahabas belöning. Ajib, eller hur? Subhanallah. Du tänker vilken belöning som finns i att hålla fast vid sunna i den här tiden. Mashallah. Och därför är det viktigt att folket av sunna håller ihop. Det förlåtande är överseende. Inte hårda mot varandra, inte splittras och bråkar för löjliga, världsliga, basala saker som tyvärr ibland sker. Eller hur? Folket av sunna ska hålla ihop mer än allting annat. Allah muslim. Och sen som broder sa en punkt också, den sista punkten, att hålla fast vid sunna skyddar från fitna. Att gå vilse och hamna i dessa konflikter och att få straff och sjukt hjärta och så vidare. Ahsan. Om någon har någon fråga så här och så här.
Du berättade den här grejen från mig till det sahaba när vissa fastade och vissa fastade inte. Jag förstår inte det.
Jag tror att Anas ibn Malik som sa att han sa när vi var på resande fot under profetens tid under Ramadan, så fastade vissa av oss och vissa valde att bryta fastan. Man är resande. Och han sa att de som fastade kritiserade inte de som brytit, och de som brytit kritiserade inte de som fastade. Förstår du? Fast ni, båda är sunna, båda är okej. Det är inget fel med det. Förstår du? Så det är viktigt att man inte... Jag tror det är Ibn Taymiyyah som sa en fin sak. Om du ser folk bli oense över ikhtilaf-frågor, så vet att de inte har fattat islam. De är jahala. Men de är så dumma och okunniga. Att du ser folk som bojkottar varandra för att han läser fatiha, han läser inte fatiha. Förstår du? Han tycker att röra sina privata delar bryter wudu, eller den här personen tycker si och så. Ja, det är så här ikhtilaf-frågor. Och de börjar fighta sinsemellan och bojkotta varandra. De här är största jahal. Förstår du? Det måste finnas en acceptans. Förstår du? Acceptans och förståelse. Imamerna från förra, Abu Hanifa, Malik och Shafi och Ahmed, de tjafsade inte sinsemellan. Man kan diskutera sakfrågor. Man kan besvara, man kan argumentera, man kan sitta och ha dialog. Men det ska inte leda till hat. Förstår du? Det där tyder på att man inte förstått islam helt enkelt. Allah
fanns det några åsikter, olika åsikter från tidigare lärare när det gäller aqida?
Nej, en mycket viktig fråga. Hade de tidigare lärda ikhtilaf i aqida? Och den generella svaret på den frågan är nej. Förstår du? Och de frågor som ibland tas upp, det är så här, det är inte ikhtilaf, utan det är så här, man kan se nästan spekulation. Men till exempel så här, i vilken ordning kommer händelserna på domedagen att ske? Är vågen först, är boken först, är sirat först och så är, vilken är på andra plats och tredje plats. Ja, det finns kanske ikhtilaf. Men det är inte så här vad ikhtilaf i aqida. För där finns ingen text. Det är ijtihad. Det finns tolkningsutrymme där. Och de alla är överens om att de här sakerna kommer ske. Förstår ni? Till skillnad från Ahlul Bidda som säger nej, det finns ingen medling på domedagen. De förnekar det helt och hållet till exempel. Så att säga att de hade ikhtilaf, nej. Eller så här, såg, den kändaste frågan, såg profeten Muhammad a.s.w. Allah under himlafärden? Det är den kändaste frågan de använder som exempel. Och det finns ingen ikhtilaf i den här frågan. För kollar du på bevisen så ser du klart och tydligt så sa profeten s.a.w. jag såg inte Allah. Men hur kunde jag se honom? Det är bara ljus. Och Aisha sa, den som säger att han såg Allah ljuger. Eller hur? Och då så säger de att han såg Allah med hjärtat. Alltså i drömmen och så vidare. Det är en annan sak. Men han såg Allah med ögonen, nej. Så de som säger att han såg Allah, de menar i drömmen. Och de som säger att han såg Allah eller inte såg Allah, det är alltså, med synen. Det finns ingen ikhtilaf i de här frågorna, förstår du? Och sen att vad de gör talbis. De kommer att säga att salaf hade ikhtilaf i aqida. Därför är det lugnt. Att alla sekter tycker vad de vill. Och alla hittar på vilken bidda som helst i aqida. För salaf hade ikhtilaf i aqida. Nej. Nej. Stopp. De hade ijma, konsensus i alla frågor. Och sen de diskuterade vissa av de här frågorna. Ja visst, du idag kan komma och diskutera de här frågorna och kolla. Men du kan inte komma med nya åsikter som de inte hade. Och sen säga att de hade ikhtilaf i aqida. De var alla överens om att Allah är över sin skapelse. Du kan inte komma idag och säga nej, men Allah är överallt och det är lugnt att ha ikhtilaf i aqida. Nej, det där är dalala, talbis. Man leker med folk, förstår ni? Så det där ska man akta sig för. Den som säger sådär, han vill öppna dörren till bismillah, yani tro vad du vill och gör vad du vill. Allt är lugnt. Finns inga röda linjer i islam. Förstår ni? Och det är väldigt, väldigt farligt uttalande. Systrarna.